Hörru du, välkommen till avsnitt 85. Det är ett nummer som står mig varmt i hjärtat. Känner flera personer som är födda år 85. Med det sagt så är det med dig och mig, Linus och Stefan. Och vi kommer prata om jättemycket roliga saker då faktiskt. Men först vill jag bara börja med att fråga dig. Vilken är den bästa filmen att se på midsommar när man har åkt på magsjuka och inte kan vara med och festa?
Den bästa filmen att se på midsommar när man inte kan festa. Det är ju det är inte midsommar.
Nej.
Det är inte Ari Asters, den är det inte. Ska vi se här. Jag går in på Letterboxd.
Mm.
Jag går och kollar på mina 3,5 stjärnor ratings här.
Mm.
För där kan man ändå hitta lite godis. Jag har två. Först ska du få en som är så här. Ja, men den här kan man sätta på. En liten klassiker, tänker jag. Eller klassiker, men någon så här, något gött. Och sen ska du få en nyare film. Mm. Och sen så ska jag prata lite om den också, tänkte jag.
Mm.
Är det inte Panic Room då?
Jättebra. Jag syns på sig om den. Så skulle jag bli sjukt midsommar så blir det absolut den jag ser. Kanske blir sjuk, ja.
Jag tänker att så här, då får du en David Fincher thriller.
Mm.
Det är en sån one location film. Den är också ganska kylig i sitt liksom hur han har filmat den och vad den handlar om och sådär. Så att du kommer inte ligga och koka i midsommarvärmen, utan du kommer bli avkyld av själva filmen. Du har Jodie Foster, ung Kirsten Stewart, Forest Whitaker. Du har en Jared Leto då, såklart, som alltid dyker upp i bra filmer då och då. Och sen så Dwight Yoakam har du också. Alltså jag tror vi har pratat om den förut. Och jag tycker att Panic Room är... Det är inte hans bästa film, men den är väldigt underhållande från start till mål, tycker jag ändå. Och sen så är den ju också väldigt snygg. Han har ju massa konstigheter för sig i den på ett sätt. Det finns ju... Den är lite mimad där nu och liksom sådär. Det är ju den kameraåkningen som är omöjlig.
Ja, den extremt föråldrade CGI-en som är den, va?
Ja, fast den är föråldrad på ett sätt. Men det är inte så att man blir inte tagen ur filmen som man kan bli av filmer som är liksom från ungefär filmade ungefär samtidigt som Panic Room.
Mm. Liksom,
när kom Panic Room?
2002.
Ja, men då finns det verkligen filmer från 2002 som har CGI som är mycket mer tveksam.
Mm.
Men det är ju en kameraåkning som går liksom genom ett kök, genom ett typ ett handtag på en kopp, och den liksom passerar och den gör liksom, och sen det som är CGI då, det är väl allting som är alla möbler och allt det där, så det är ju liksom inte, det ser inte superknäppt ut, men
nej.
Ja, man ser ju att det är CGI i Sverige, absolut.
Jag kollade faktiskt nyss på klippet och det höll lite bättre än vad jag minns faktiskt.
Ja, sen också tänker jag, när man ligger och är magsjuk sådär, så vill man väl kanske inte ha... Klart att det är ju så här spännande och det är ju en thriller sådär, men den är ju inte liksom, det är inte sån sinnesdödare som många andra så här actionfilmer och sånt kan vara.
Nej.
Så att, nej, men Panic Room tycker jag, då kan man se på den. Jag är ju också väldigt, apropå David Fincher också, hans nya film The Killer kommer ju här i november. Mikael Fassbender, jag tror vi har pratat lite om den också. Den har ju börjat fått lite buzz nu, folk har ju börjat få se den då, lite så testvisningar och sånt. Och då har jag kollat lite på Twitter och folk säger att den är extremt våldsam.
Bra.
Ja, jag är väldigt pepp på den, kan jag säga.
Det var väldigt skönt om man istället för testvisningen var så här, det här var en smörja, det värsta jag sett. Det hade varit ännu roligare än sånt.
Väldigt, ja, faktiskt hade det varit kul om det var så här Mank 2-varning på den liksom. Men det är ju så här, liksom tillbaka till formen lite, känns det som. Men det finns ju lite, den känslan har man alltså, av de som har sett den hittills. Så där, så att, jag är löjligt pepp på den faktiskt.
När kommer den då? Väldigt...
Den kommer ju 10 november.
Åh, jäklar, nästan min födelsedag.
Det är exakt en vecka efter Dune 2.
Jesus Christ, ja du. Ja, bra.
Och casten hittills är då, som vi pratar på, Michael Fassbender som Christian / The Killer. Och sen har vi ju en som har gått och blivit lite het här på sistone, och det är ju Charles Parnell. Sätter du vem han är?
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Det är ju då Rear Admiral Solomon Warlock Bates från Top Gun Maverick. Han som är kompis med Jon Hamm eller kollega till honom.
Jaha, men är inte han med? Han är med i Top Gun 1 eller?
Han kanske spelar en annan. Den kanske tog över någon annan. Jag kommer inte ihåg om Warlock var med i ettan, men då är det en annan skådespelare i alla fall. Anledningen till att jag säger att han är lite het just nu, det är att han dels, han kommer dyka upp i Mission Impossible, som har premiär ganska snart, den nya, Dead Reckoning Part 1. Och sen gjorde han ju också några avsnitt av Barry här, säsong 4. Och även Mandalorian 2 avsnitt. Så att han är lite het just nu då, kan man säga.
Precis, då det jag reagerade lite på faktiskt när jag såg både Mandalorian och Barry. Att han var med i Top Gun också. Då det jag reagerade på. Men fan, jag fick verkligen för mig att han...
58 är han, så att han har ju liksom haft ett... Vad ska man säga, om det nu är någon slags genombrott, för det måste man, han har ju jobbat länge då, men det har ju alltid varit liksom ganska små roller, du vet, så här, gjorde Transformers Age of Extinction 2014 och där var det bara CIA director liksom. Så att jag tror att det har liksom blivit en liten av en sent genombrott här då. Men det har ju också Arliss Howard är med i The Killer, en kvinna som heter Sophie Charlotte som jag inte vet vem hon är. Och sen då, Tilda Swinton är med också.
Oh, nice. Allt är bra.
Det är en, du tycker väl det här är lite kul, det är ju en, vad heter det, Erik Messerschmitt, som är cinematograf då, fotograf på den, som faktiskt filmade Mank och vann en Oscar för den. Och har gjort, efter det har han gjort en film som heter Devotion, som är någon slags krigsfilm med... den lite kontroversiella just nu, Jonathan Majors, Glenn Powell. Och i pipen har han då dels The Killer, men han har ju också filmat Ferrari, Michael Manns senaste, med Adam Driver huvudrollen.
Erik Messerschmitt, fan vad gött. Det är lite kul. Det är kul att kolla hans lista här, nu ska vi inte fastna i det, men när man kollar på hans track record, så man ser så här vad han har fått, eller så här, vet vad han har varit med i, så man säger åh jävlar vilka så här, TV-filmer eller vilka serier och filmer, så att börjar man kolla på så här roller. Så det är kul att han börjar liksom breaka nu, för så här, han var gaffer på Ant-Man, chief lightning technician på Fantastic Four. Han jobbar sig uppåt. Only the Brave är han second unit ish, Sicario 2 second unit. Lite extra foto på Raised by Wolf, den tv-serien som lite synd att den försvann. Och sen framförallt The Empty Man också.
Just det, Empty Man, ja. Den är ju
snygg, den filmen.
Verkligen. Enligt Wikipedia så har han ju fotat Mindhunter, Legion, Fargo och Raised by Wolf. Och alla de serierna är ju väldigt snygga. Så att det båda är ju gott att ha han på banan i The Killer. Grejen med The Killer, det är ju att ja, den har premiär veckan efter Dune 2, men det är ju Netflix då, så man kommer ju bara behöva kolla på den hemma. Jag vet inte hur det funkar. Jag har fortfarande inte... Har du sett någon Netflix-film gå upp i Sverige på bio?
Nej, det kanske är någon man har glömt bort, men nej, jag känner inte igen att man har fått sig den dosen här i Sverige faktiskt.
Det är lite synd det, för ibland... De gör det ju ibland i USA att de går upp någon vecka, men då är det oftast liksom i New York och Los Angeles. The Killer hade man ju gärna sett på bio alltså.
Ja,
herregud.
Ja, men jag tycker det är lite synd att när det är liksom de här stora filmerna på, alltså, på riktigt liksom, det är jävligt synd att de inte går upp på bio här i Sverige på det sättet liksom. Samma Roma som Netflix proddade här för några år sedan liksom. Den hade ju verkligen varit sett på bio liksom.
Sen då, om vi ska peppa ännu mer på The Killer, det är Andrew Kevin Walker som skriver manus, och det är han som skrev Seven. Trent Reznor och Atticus Ross gör musiken, och de har ju också jobbat med David Fincher förut och vunnit Oscar med Social Network och lite sådär. Så att han har ju samlat gänget han har gjort.
Ja, verkligen.
Så att Panic Room är en av de här. Men sen så kan man ju ligga i, vad heter det, magsjuka och vilja ha en sån här sinnes... Inte förstörare, men säger så här. Du kan se Extraction 2 också, om du inte har gjort det.
Ja, den kom nyligen på Netflix.
Ja, precis. Den hade premiär förra veckan. Och det är ju... Chris Hemsworth har ju gjort två Extraction-filmer nu. Båda har ju släppts på Netflix. Det är ju ganska... Det är feta actionfilmer båda två. Kända för alltså, enormt våld, och att det är... De har ju en liten gimmick för sig, att de har sån här lång... Alltså one-shots då, som det heter.
Måste, långa tagningar. Måste, För, ja, nu har inte jag sett varken Extraction 1 eller 2, men jag antar också att det inte är riktiga Warnshot utan de är ihopsida.
Nej, det är ju maskerade. Ja. Och de har ju sett förut att de maskerar det genom att filma nära någon vägg och sen så gör de en sån digital klippning och så går det vidare. Så att det ser ju bara mest ut som att det är en sån long shot. Men jag ska ändå säga att jag tycker ju att Extraction... Jag tyckte Extraction 1 var helt okej. Det blev lite sådär, okej, nu har det varit lite mycket samma här. Men Extraction 2, Stefan, det var bland den bättre actionfilmer jag sett i år faktiskt. Och jag är väldigt pepp på vad de kommer göra med en trea som redan har liksom blivit annonsad. Liksom. Jag vet att du var ju iväg och såg John Wick 4 på bio.
Herregud. Ja, det var
jag. Och jag höll mig från det. Jag har sett de andra tre och blivit mindre och mindre imponerad av dem. Jag tyckte väl ettan var rätt bra, men sen tvåan och trean tyckte jag var ganska kassa. Och sett fyran nu. Tre gånger har jag liksom sett den, eller vad man säger. Jag har fortfarande inte sett klart den, och jag kommer nog inte göra det, för John Wick 4 är bland det sämre jag sett, tror jag faktiskt. Ja. Så att det jag ville säga är att Extraction är bättre än John Wick.
Ja, kul. Jag längtar ju till den dagen stuntregissörer ska liksom hålla på med stunts. Ja. Och inte
Vi ska säga det, både John Wick och Extraction är ju regisserade av gamla stuntmän. Jag tror att John Wick är ju regisserad av Keanu Reeves gamla stuntman.
Och David, jag tror hans Litch kanske uttalas.
Nej, den andra. De var ju två på första John Wick. De var ju ett team. Så att det är han, den här Chad Stahelski. Ja, Chad också.
Vet du, David gick vidare ur Bullet Train och Atomic Blonde bland annat.
Ja, Deadpool 2 också tror jag. Och jag tycker att de är ju bättre än de här John Wick-filmerna. John Wick-filmerna har ju fått någon sån knäpps status. Som att det är bra film. Nej, inte jag heller.
Jag fattar inte vart jag kommer från.
För som sagt, nu har jag varit, vad ska jag säga också, John Wick 4, den är ju typ 2 timmar och 40 minuter lång också.
Det är ju olagligt alltså.
Det finns mycket med dem som jag tycker är dåligt. Och det är ju så här, dels då, Keanu Reeves är ju den mest överskattade skådespelaren någonsin. Han har ju fått någon konstig status bara för att han är sedd som att han är en bra människa.
Ja, jag vet.
Att han är väldigt så här generös och givmild och ödmjuk och allt det där. Men... Så att då tror ju folk att det betyder att han måste vara en bra skådespelare också. Och det är han ju inte. Han är ju bland de sämsta skådespelarna som finns, skulle jag säga. Och då är det ändå så här, då har han gjort flera filmer som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Men då skulle jag ändå vilja säga att de filmerna är bra trots att Keanu Reeves är med i dem. Alltså som The Matrix och typ Speed. Kunde peta in någon annan där, tycker jag, så här i efterhand också.
jag skulle vilja säga om Speed så att säga, men jag vill ändå minnas som att det som funkar i Speed, dels är ju den handlingen är ju helt uppåt väggarna knäppar den ju. Vilket gör väldigt mycket. Och sen han hade ju också ett annat kliv i steget på något sätt. Han hade mer svung och han gav väldigt väldigt mycket där. Om man jämför det finns ju den Knock Knock eller Knock Knock då. Anna Darmas. Ja, precis. Ja. Där har han ju liksom inte riktigt samma tryck i sig som han har i Speed exempel. Han har ju bra tryck i sig liksom. Och
men han är ju dålig skådespelare, det är ju det. Ja. Han kan ju inte agera. Han kan inte förmedla känslor som en riktig person.
Nej.
Så jag vet ju att jag såg Knock Knock och trodde det var ett skämt. Jag fattar inte att folk inte bara ger dem som en överkryssad bårgeting i betyg liksom.
Fan, jag kommer ihåg när vi såg Knock Knock först. Jag tror du och jag såg tillsammans med några andra också. Ja. Och det var ju mer som... Jag gick ändå in med någon form av... Fan, att du påminner mig om det här. Jag gick in med lite pepp i den filmen. För sett i trailers så verkade det vara en helt galen film. Jag vet att den är ju så smärtsam. Det finns ju när jag ska DJa för Anna Darmas. Jag kommer inte ihåg vad någon annan skådespelare heter nu. Men, alltså det är ju så smärtsamt att se. Jag fattar liksom inte vad det är som... satan, Eli Roth, vet du. Det är ju en regissör för sig också som jag inte vill gå in på idag. Fan vad elaka vi är idag, men fan alltså.
Ja, men det får ju vara ibland. Men det, som tillbaks till de här John Wick-filmerna, det är ju att då har vi ju Keanu Reeves då, dålig skådespelare, insisterar på att göra mycket av sina egna stunts. Och vi får inte glömma att Keanu Reeves börjar bli, alltså vi måste kolla här nu, han är 58, vet du.
Ja.
Och det syns. Det syns i John Wick. Han är så stel. Ja. Och det var flera stunds som jag såg i den filmen som jag verkligen hajade till i hur stelt och långsamt det går. Så att det ser liksom inte bra ut. Och det är just det att de insisterar på att han ska göra så många stunds liksom själv. Och att det ska inte vara några klipp, utan det ska vara liksom så här, långa tagningar av att han ska liksom brotta ner folk och skjuta dem i huvudet på nära håll. Och sen då, längden på filmen, alldeles långt. Alltså den ska vara max en och en halv timme. Och sen har den ju, den har ju så konstig och töntig lore också.
Ja, det är det värsta jag vet. Ja, fy fan alltså. Jag kan ändå hålla med, jag tyckte inte om ettan så mycket, men jag kan ändå hålla med om att det är ju ändå en rimlig film. För där handlar det egentligen bara rent, alltså,
det är en hämndfilm liksom.
Ja, en vanlig hämndfilm av en före detta lönnmördare liksom. Och det är så här, ja, det var det liksom. Men det är ju den här som du säger, det jävla hotellet. Alltså, det är så konstigt allting. Den här hederskodexen som alla ska följa. Alltså, det är så jävelusenskt korkat, det här universumet. Ja. Jag gillar lore, men det här är det dummaste jag sett.
Ja, och sen då har de ju introducerat, ni vet, minns jag inte om det var i tvåan eller om det var i trean, så introducerade de ju skottsäkert tyg.
Just det, du vet vad lång tid det tog för mig att komma ihåg det när jag såg John Wick 4, när alla gick runt och blev skjutna i tiden. Och jag fattar ingenting.
För då går de ju runt och sen skjuter de på varandra och så drar de upp kavajen lite som en sköld för att skydda sig. Så folk springer runt och skjuter mot varandra på typ så här 5 meters avstånd eller till och med ännu närmare. Och så räcker det med att man bara håller upp kavajen lite, så ska inte det liksom, då är det skottsäkert det kavajtyget. Och det ser så töntigt ut. Det finns ju en Resident Evil-film som är helt datoranimerad, som heter Resident Evil Vendetta, som har blivit också lite så här förlöjligad, för det finns en fight i den som,
ja, just det.
Mellan två på ett tak, när de bara så här hoppar runt och skjuter varandra och missar på ett så här jättenära håll, och folk tycker att det är bland det sämsta som de har sett. Och det är ju hela John Wick 4 är ju det. Och så ställer du den filmen då mot en Extraction, när det, ja, absolut, det är lite, det är så här fullskalig action, så här långa scener, men de försöker ändå hålla det på någon slags, alltså, rimlig nivå. Alltså, sen så kan man ju säga, okej, Linus, Extraction 2 är inte särskilt rimlig när Chris Hemsworth står och skjuter liksom en så här tung kulspruta och skjuter ner en helikopter från ett så här åkande tåg. Vad håller du på med? Men absolut, men det, samtidigt så är det ju, alltså, det ser ju, alltså, det är ändå grundat i någon slags liksom verklighet, känns det som. Och sen då, jag tycker Chris Hemsworth, han är ju ändå
charmig.
Han är så en stor jävel också. Så att jag, nej, Extraction tycker jag är mycket bättre än John Wick. Det var bara det jag ville säga. Ja. Jag kan verkligen rekommendera Extraction 2. Alltså ettan, okay, då. Ettan är väl vad den är. Det finns någon lång scen där de kör i en bil som är bland det bästa jag sett rent så här biljaktsmässigt. Men sen är filmen i sig ganska långtråkig. Sen så tycker jag inte settingen, jag tror de är i Mumbai, Indien. Den är lite sådär, ja. Jag vet att han skjuter massa barn i den här för mig.
Ja, nice.
Det är inte, det är lite konstigt. Eller barn, det vill säga barnsoldater. Men, i tvåan så är de ju bland annat i Georgien och Österrike. Och det är lite så här, för då möter de ju så här georgiska legosoldater. Och det jag gillar med den också, Extraction 2, det är att de har ju tagit då georgiska skådespelare faktiskt, som är med i den. Det köper jag ju lite mer då.
Kul att man skriver in i handlingen varför man ska få göra en billigare produktion. Det är som exakt varför vi säger John Wick, de här senaste filmerna utspelar sig i Europa liksom. Det är bara så att de kan spela in allting i Bulgarien liksom.
Ja, det är det. Det John Wick har, de har ju ändå en ganska bra cast. Så. Problemet är ju att de har ju inte fått någon personregi, så att alla kör ju sin egen grej. De har ju så här, Donnie Yen i John Wick 4 springer runt och är någon slags så här, vad heter den då? Vad heter den här så här blind swordsman snubbe han ju?
Ja, han gör ju den. Nu vet jag inte om den finns, det finns säkert, men han gör ju, det blir ju den där drunken master grejen fast blind liksom. Fan, det måste ju heta någonting.
Ja. Vad heter, men precis. Det finns ju massa såna här blinda liksom svärdkillar, och det gör han ju. Och det är ju massa såna där. De gör ju precis vad de vill. Mm. De har ju bara så här, man märker att så här Chad har fokuserat lite för mycket på andra grejer än att ger dem bra personregi liksom.
Ja, Donny kommer typ dag ett på inspelning. Någonstans i språket så har det gått gått förlorat att Donny skulle ha lagt ett halvår och förbereda någonting. Donny wingar ju det här på plats igen nu. Och Chad är så himla upptagen med, jag vet inte vad han är upptagen med riktigt, men något helt annat i alla fall. Så han säger ju ja till allt.
Det grejen är ju också, jag tror att Chad, regissören till John Wick, han är ju som sagt en gammal stuntman, så han har ju alldeles för mycket respekt för en sån Donnie Yen-person.
Ja, också. Det är faktiskt sånt det. Ip Man.
För har man inte koll på Donnie Yen, han är ju en, alltså, han är en otrolig legendar inom så här, Hongkong och Kina action är han ju. Han har gjort hur mycket filmer som helst. Och är man en riktig sån action-konnässör som vissa personer är, då tar ju Hollywood action och så här högprofilerad western action slut och kolla på till slut. Så måste man ju gå in på så här B-filmer, och sen så om man inte redan har gjort det, så går man ju in sen på typ asiatisk film, för det gör de ju väldigt mycket så här inom situationstecken bra action då. Så att då har man ju koll på sin Donnie igen, och det är väl lite där då. Jag misstänker som att det är att han har alldeles mycket respekt för Donnie igen som person.
Ja, gud ja, 100%.
Ja. Jag vet inte, jag är så otroligt oimponerad av John Wick, John Wick-filmerna, och börjar bli mer och mer imponerad av Extraction faktiskt.
Det är pest och coolare. Men jag gillar också så här, det florerar ju den där internetfan-teorin kring John Wick också, varför han är så dålig på skådespel, och det är att alla skyller på att han får så mycket stryk så han är hjärnskadad. John Wick. Och det är väl en fan-teori jag kan fans gå med på.
Han var så stora hår i så här frontalloben som gör att han inte kan så här reagera som en riktig människa liksom.
Men skjuter folk, det kan han. Dylan! You son of a bitch! Vi håller ju på att gå in i någon form av sommarsäsong här, och det börjar komma lite serier. En serie som har pågått jävligt länge, som det kommer lite sporadiskt då och då, nya avsnitt av, är ju framförallt Black Mirror, som släpptes förra veckan på Netflix. Det är ju då säsong 6, och vi har ju sett de här 5 avsnitten. Bara för bakgrund för den som inte riktigt vet, kan man säga i alla fall att serien skapades av en kille som heter Charlie Brooker, som är en britt, och nu kommer jag inte ihåg vilka kanaler eller vilket network det är som, men Black Mirror började ju som en brittisk serie från, ja men om det är säsong 1 och 2 tror jag väl är
Channel 4.
Nej, Channel 4, älskar dem. 2011 och 2013, sen så tog det ett tag, och så kom ju 2016 med, tog Netflix överordet, och fan vad det känns inte så länge sedan.
Så, nej, alltså, jag vet.
Jag gick igenom och kollade lite. Det finns 6 säsonger nu totalt. Och jag tänkte lite på den där, det bästa avsnittet av dem alla, San Junipero. Med Mackenzie Davis, jag tror hon var. Som jag blev påminn. Jag vill sunga på sig om det, men jag tänkte på det här om dagen. Det, alltså 2016 släpptes avsnittet. Helt otroligt det.
Mackenzie Davis och Gugu Mbatha-Raw.
Som sagt, det är inte världens högsta produktionstakt. Säsong 4 kom ju några avsnitt som standard. Men sen kom ju så här, säsong 5 var 3 avsnitt som var riktigt ljumna. Sen nu då, 5 avsnitt. Och då är ju frågan här nu. Håller, man kände ju redan så här, säsong 4 kanske, håller Black Mirror som koncept nu för din? Den här tech-satiren.
Ja, för jag tycker att, som du säger där, det har ju varit väldigt så här tech-satir. Det är ju en antologiserie, och vi har pratat lite om dem förut. Alla avsnitt är så här fristående. Det de har gemensamt är ju att Charlie Brooker har ju skrivit alla då. Och det kanske är därför det tar sån tid att få ut dem. Han skriver dem för det mesta själv. Han har haft kompanjoner på några. Och de har haft den här lite, för det blir ju nästan som en Twilight Zone fast med tech-tema då på alla. Så att det har ju hamnat om, San Junipero handlade väl om typ aktiv dödshjälp, och att de som ligger och håller på och får den befinner sig i någon slags liksom parallell digital värld som de får leva ut sina så här sista fantasier i typ. Men hur som helst då, nya säsongen, jag tycker ändå att den var rätt bra. För det känns som att de börjar gå ifrån den här tech-grejen lite.
Ja.
Och det tycker jag, det var till sin fördel. Det här var mera en thrillerskräck-säsong skulle jag vilja säga.
3 av 5 är mer åt skräckhållet än tech-hållet, så att säga, sci-fi-hållet.
Precis, och jag gillade det. Jag tycker att det var smart, för det är ju, jag tror Charlie Brooker har väl sagt det själv också, att så här, det finns väldigt få grejer jag kan skriva om nu, för mycket av det som jag liksom har skrivit om eller jag tänker händer liksom i verkligheten. Ja, jag tycker ju att 2019 kom säsong 5, det var 3 avsnitt. Det var ganska, det fanns ett avsnitt som jag tyckte var rätt bra där, Smithereens heter det. Men de andra två avsnitten i den var ju bedrövliga liksom. Så att det var lite tillbaks till formen så. Och jag tycker att det var väl inget avsnitt av dem som var liksom en 5 av 5. Men fortsätter de så här så är jag ju väldigt intresserad av vad som kommer komma efter, måste jag ändå säga. Vad kände du?
Jag tyckte väl kanske att själva inledningsavsnittet Jonis Awful tyckte jag väl var relativt svagt. Men det handlar väl väldigt mycket om vad jag har för smak generellt. Det var ju väldigt humorbaserat var det ju. Och så, inte min typ av humor kanske. Sen känns det som att det är så här intressanta idéer som kanske inte landar riktigt. Alltså typ, nu ska vi inte, den är så på färsk, men det är som Luck Henry. Som handlar om två personer som åker hem till den ena personens hemstad i Skottland, ska göra någon form av true crime dokumentär där uppe, och det känns, den har vissa aspekter som jag tycker om väldigt mycket, men det känns samtidigt inte så originellt liksom. Däremot kan jag tycka om det, får man ändå in, jag försökte ändå hitta någon form av liksom tech samtidsvinkling på det, och det är väl lite riff på true crime och rota i Det gamla, så att säga. Vi har ju en som faktiskt blev väldigt glatt överraskad och provocerad av, var ju Macy Day, som handlar om några paparazzi-fotografer som får en oväntad twist. Den typ gillade jag mest, tror jag nästan, faktiskt. Det är den som har fått mest kritik också. Just nu 5,3 på IMDb, men jag tyckte nog om den mest, tror jag, faktiskt. Men sen har ju den som är liksom mest renodlad sci-fi, och det är Beyond the Sea med Aaron Paul och Josh Hartnett. Halvkorkad premiss. Det utspelas liksom 1969, någon form av alternativt 69, där två astronauter är på ett uppdrag uppe i rymden, men för att de inte ska liksom bli helt galna av att bara umgås med sig själv under en 6-årig resa, så kan de ladda upp sina medvetnarna i en robotreplika nere på jorden som får fortsätta så. Jag tyckte om den, gjorde jag. Mest också på grund av att jag tyckte att både Aaron Paul och framförallt Josh Hartnett var väldigt bra i dem.
Josh Hartnett var bra faktiskt.
Ja, riktigt bra faktiskt. Det gick väldigt lätt att sätta sig in i han som karaktär. Eller framförallt han spelade den karaktären som fruktansvärt bra gjorde han. En långsnygg man som alltid... det känns som att när han växte upp fick han alltid som han ville han.
Ja, 100%. Det jag reagerade på med den här säsongen, det var ju att jag upplevde väldigt mycket som att de flesta avsnitten kunde ha blivit filmer av, och så var det Black Mirror-avsnitt, så att de kändes något outvecklade, är väl inte rätt ord, men det är liksom, de kändes lite för tunna ibland. När det kommer till såna här grejer så måste det vara liksom, idén måste vara väldigt konkret, och det var de ju den här, men sen så måste det liksom gå, det måste finnas ett visst tempo i dem, och några av dem är ju över en timme alltså. Och då börjar vi ändå komma upp i långfilms längd. Och då känns det så här, ska vi ha ett avsnitt som är en och tio, en och en kvart? Alltså så här, då hade man ju lika gärna kunnat dra på en halvtimme till, så hade det blivit en film av det. Och så hade man kunnat liksom kanske, jag vet inte, haft lite mer kött på benen när det kommer till rent så här storymässigt. För de kan kännas lite tunna, tycker jag så.
Det är ju kortfilmstruktur är det ju, som är draget till maximus typ när det kommer till längd. Alltså typ majoriteten av alla de här filmerna är ju, alltså alla avsnitt är ju mer eller mindre som hela den här kortfilmsdramaturgin, att man slutar på high note ju liksom. Det är ju, typ, går ju igen i nästan alla Black Mirror-avsnitt gör det. Så det blir lite det kanske. Så Beyond the Sea skulle man ju verkligen kunna utveckla. Skulle kunna utveckla känslan om till en ordentlig långfilm med ordentliga slut och så.
Jo, för min del så tror jag att Demon 79 var min favorit faktiskt.
Ja, det är så, ja.
Ja, precis. Det är också kul, för den är ju, det blev någon slags meta-avsnitt. För det är ju liksom, Den var väldigt influerad av brittisk skräck, tror jag. Det var liksom, den är satt i, eller utspelar sig 1979, och liksom öppningstexten så här, då är det ett Red Mirror avsnitt. För det som har varit liksom som ett tema i den här säsongen har ju också varit att det har varit ganska mycket blinkningar till andra Black Mirror avsnitt om man har varit lite uppmärksam. Men sen har de ju också haft några gemensamma nämnare. Det är ju att så fort det liksom ska vara en streamingtjänst som är igång, så har de ju namnet Streamberry som är någon slags substitut för Netflix. Så det här, jag vet inte om det var tanken att det skulle vara liksom ett avsnitt på en Streamberry liksom serie, det här då, som är Red Mirror istället för Black Mirror. Men då handlar det om en kvinna som jobbar på en skobutik som lyckas väcka till liv en demon, och så måste hon döda 3 personer på 3 dagar för att inte världen ska gå under liksom. Jag gillade den. Jag gillade humorn i den. Jag gillade framförallt skådespelaren som hade huvudrollen. Anja Vazan tyckte jag var väldigt, väldigt bra. Och den här demonen spelas av en pappa Elzidou. Som ska... han ska vara sångaren i Boney M. Vilket jag tyckte var väldigt, väldigt kul. Så han glider runt i liksom riktiga discokläder hela tiden. Det är bara hon som kan se honom också. Jag gillade den. För det är ju den minst... Black Mirror-iga avsnittet jag tror jag sett av Black Mirror. I och med att det är mer som en skräck liksom.
Mm.
Jag hade nog gillat att de kanske typ breakar eller du vet, så här, bryter upp det. Det är svårt för Charlie att kanske komma på Black Mirror-aktiga avsnitt hädanefter. Så kanske han kan göra en säsong av Red Mirror, hänger du med? Mm. Som bara är liksom mer skräckiga. Det hade jag tyckt varit kul. Så att han liksom får lite omväxling i livet så. Och fortsätter med så här... Demon 79-inspirerade avsnitt hädanefter. Då. Det kan ju vara skräck på massa olika sätt. Det var ju det var nog det jag gillade också med den här Cabinets of Curiosity som vi såg. Var det förra året? Guillermo del Toros. Det var ju skräck det. Vad var det? 6 avsnitt eller så. Och alla hade ju sin egen grej. Apropå Empty Man också, som vi pratade lite om förut. Mm. Den regissören gjorde ett avsnitt av den som jag tyckte nog var det bästa. Den här som var om en obducent. F. Murray Abraham tror jag spelar den.
Ja.
Jag gillar ju, alltså skräck är väl tacksamt att göra i antologiformat. Vi pratade om det också förut, så här, med Twilight Zone och Tales from the Crypt och sådär. Så att det vore kul att se det från någon annan, för Charlie Brooker är ju trots allt, han är engelsman. De har ju lite annan stil på sin skräck än vad de har i liksom USA och sådär, så att det hade varit nice faktiskt.
Nej, men jag håller med faktiskt. Det känns ju som att det här var att testa vatten för att sen gå vidare till och se om det är någon som är intresserad av lite mer horror då. Jag är ju det i och med att jag älskar skräck, men
jag med. Så, och jag gillar ju också antologi.
Ja, jag med jättemycket också. Satan vad jag gillar det alltså.
Gillar man Black Mirror, då har man ju 5 avsnitt nya som är, jag tyckte var ganska bra allihop liksom.
Men framförallt, har man missat Black Mirror av någon anledning, så finns det ju framförallt väldigt mycket att hämta från ur tidigare. Vi nämnde ju den med McKinsey David bland annat. Den är ju svinbra. Sen så finns det ju en med Kurt Russells son, Wyatt Russell ja. När han speltestare. Också lite mer i skräck. Som också faktiskt är svinbra faktiskt. Så det finns ju väldigt bra liksom. Det känns väl bara som att de typ 3 senaste säsongerna har liksom, ja, det känns lite att de kanske får gå vidare här nu, tänker jag, rent spontant.
Ja, det känns lite som att de har trampat vatten. Vad tyckte du om den här Bandersnatch? Det är ju en film de släppte på Netflix som hade en gimmick att man fick välja. Filmen började och sen så fick man göra ett val. Efter en stund, och så gick filmen vidare liksom ut efter det valet, och så liksom höll den på så ett tag. Såg du den och vad tyckte du om den?
Jag har inte sett den än faktiskt.
Har du inte?
Nej, för...
Vad fan?
Ja, jag vet. Det handlar om att varje gång som jag blir lite sugen på serien, så är jag i en sån dum setting som gör att jag inte riktigt är där för att kunna sitta med och vara med på det sättet liksom. Så jag kommer alltid på det lite korkat att jag vill se den. Så därför har jag sparat på den till riktigt så här gött tillfälle. Varje gång jag blir sugen på serien så har jag inte varit så sugen heller på att vara så här, interagera. Och då känns det väldigt, väldigt, väldigt fel. Men du som har spelat den här filmen, så att säga. Rekommenderar du? Funkar konceptet?
Ja, jag tycker det. Jag tycker det var lite kul faktiskt. Jag blir ju dock lite det här... Vad har jag missat? För det blir ju tyvärr så att om man inte liksom ser om den här flera gånger så kommer man ju missa content liksom. Och så här, potentiella slut när det kommer till liksom så här. För jag tror att beroende lite på hur man, vilka val man gör så får man olika slut då i den här filmen. Så att det är väl bara det. Jag såg den en gång och sen var det bra så. Men man kanske borde se om den. Grejen är ju dock, jag har ju inte ett minne av vad jag valde.
Det är ännu bättre.
Nej, för jag är ganska säker på att jag skulle göra exakt samma val igen. Ja. Så att det är väl där då. Men ja, den tycker jag var bra också. Så att det finns liksom 6 säsonger. Jag vet inte hur många avsnitt det är. Och sen finns det som en sån interaktiv film då. Allt ligger på Netflix. Så har man inte sett Black Mirror så se den.
Varför har ni hela sommaren på er?
Ja, det har man verkligen. Mm.
Sen kan ni ringa mig i natten ska jag berätta alla antologiserier jag har sett som jag rekommenderar till er faktiskt. Säsong 1 av Star Wars Vision rekommenderar jag. Säsong 2 av Star Wars Vision rekommenderar inte.
Du, jag började kolla på den och jag tyckte väl att den var ganska svag alltså. Aha. Det fanns ett avsnitt där det var någon, det var liksom ett barngäng som skulle till någon grotta som jag tyckte var ganska bra, för det var ganska obehagligt på slutet, men resten är alltså det, nej.
Ja, men det var ju även ett avsnitt som jag tyckte var helt okej, och det handlar ju om när de är uppe på någon sån stor stenstaty.
Just det.
Tyckte jag så bra ut. Men nej, annars så icke.
Men du, då tycker jag, då går vi vidare till och prata lite silo då, Stefan.
Ja, vi är snart mål. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. Fredag den 16 juni var ett historiskt datum det här året. Det var då avsnitt 8 av Silo släpptes på Apple TV Plus, som heter Hanna, eller Häna då. För er som inte vet vem Häna är, så är det ju framförallt Juliets mamma. Regisserad av en Adam Bernstein och skriven av bland annat en Jeffrey Wang. Och det här avsnittet är i vanlig ordning, det handlar ju om Rebecca Ferguson när hon går runt och är liksom sur i en silo. Det var egentligen det. Och har ni missat de 7 tidigare avsnitten, så är det bara att pausa och gå tillbaka och se dem. Och kom tillbaka hit sen då. Jag vill bara varna att kommande med också, så att ni vet om det är något som är trigger. En liten trigger warning så. Men jag har lite bråttom om kommande i det avsnittet faktiskt. Det är väl det. Avsnittet är 43 minuter långt. Och jag börjar känna här att kommer inte gå i mål ordentligt som jag trodde när jag ser den faktiskt.
Är det så?
Nej. Jag har i min skalle här lagt upp exakt hur kommande 3 säsonger kommer bli faktiskt, tror
jag. Ah, segt.
Alternativt att den blir max en säsong till faktiskt. Om man trimmar lite, så sett. I det här avsnittet så får vi lite mer kött på benen när det kommer till Juliettes mamma. Och framförallt så kan man säga att Juliette gör upp med sitt förflutna en del.
Det kan man säga, ja. Precis.
Det var ett avsnitt som stängde lite lösa portar, tyckte jag nu i efterhand, så man kan gå vidare.
Ganska tidigt i avsnittet så får vi se att Juliettes mamma gör en liten byteshandel.
Mm-hmm.
Hon byter till sig en kanin. Åh, varför gör hon varför gör hon det, Stefan?
Den här kaninen har ju ett likt många av oss där ute, ett hår i sitt hjärta. En del har det mer fysiskt, en del har det mer, vad ska man säga, metaforiskt. Och det är ju Juliettes morsa har gjort där då, det är ju att hon har ju snickrat ihop ett jävelusiskt sjukt mikroskop som hon ska då öva och se om hon kan reparera det här hjärtat. Reparera. Ja.
Och vi har ju pratat om det förut. Det är ju förbjudet i silon att göra förstoringar förbi en viss punkt. Och man misstänker väl då att det är väl för att liksom hålla koll på folk, populationen. Det ska inte vara, folk ska inte vara för smarta, de ska inte vara för nyfikna. För det, då blir folk också nyfikna på andra saker. Till exempel, varför bor vi här? Varför kan vi komma ut? Och hon använder ju sig av den där kaninen för att träna på. För att vad jag misstänker då är ju då att Juliettes lillebror har samma fel. Och då är det ju det där, varför, eller då ska ju, då tränar ju henne för att kanske liksom sen kunna rädda sitt sjuka barn då.
Nej, för jag tror att det lillebrorsan var redan död över det här.
Han var redan död, ja.
Han var stendöd. Men det var mer än där att hon vill kunna liksom att det, den här metoden ska kunna gå vidare för att rädda andra liv.
Så var det, förlåt. Ja, det var då helt rätt. Då helt rätt. Ja,
ingen fara. Det är sommar, det är varmt.
Ja, hjärnan, alltså den ligger ju bredvid mig här och kokar hjärnan ju. Det är ju det att hon blir ju också bastad av KGB då. Silo KGB. Och då tror ju både Hanna och Juliet att det är pappan som har kallat på dem. Vi får ju också se, vad heter det, en titt samtal mellan Sims och Gloria.
Mm.
Och då är ju frågan, vad pratar de om?
Vad pratar de om, Linus? Ska vi pausa här så får du komma tillbaka
sen? Nej, vänta här nu. För jag var faktiskt duktig den här veckan och skrev upp. Jag har anteckningar på hela avsnittet.
Ah,
men jag har bara skrivit så här, Sims och Gloria, tjalla hon? Frågetecken.
Ja. Precis. Det som händer där är ju egentligen att Sims erbjuder ju henne ett evigt drömmande. Som, ja, skulle inte jag tacka ner till. Om hon berättade liksom vad det var för någonting som Juliet var där och haffade för Juliet.
Just det.
Holston hade ju gömt den där hårdisken. Den där extremt stora hårdisken i ventilationen faktiskt. Och då känns det liksom att Gloria har lite på känn att Juliet skulle liksom komma undan och lyckas med det här, så hon hade väl inte så mycket att förlora. Så. Och Sims, det var lite här som jag började bli lite så här sidospår så sett, men typ här är det så här, fan, jag tycker om Common den här serien. Jag tror jag skulle säga det. Jag tycker han funkar skitbra i den här typen av roll faktiskt.
Jag håller med.
Det är jävligt gött att han tar sin karaktär på 100%, eller att hans karaktär hela tiden är så fruktansvärt allvarlig.
Mm.
Det är gött.
Verkligen.
Det
behövs.
Ja, jag tycker det. Det är liksom inte, det är inte liksom ett enda smil. Han har inte kanske lett någonting. Kanske lite ironiskt eller för att typ passa in ett socialt sammanhang. Men han är inte liksom, han är hela tiden 100% seriös. Och jag uppskattar det väldigt mycket. Ja.
Efter det samtalet i alla fall så raidar ju Silo KGB polisstationen. Jag trodde ju också så här. Varför? Jag trodde de hade dragit en sån efterlysning på Juliet. Men det hade de ju inte.
Nej.
Utan det var liksom mera. De vill fortfarande ta henne i någon slags så här gacha grej att de vill ta henne med hårddisken så här, istället för att de arresterar henne. Och då drar ju Juliet drar ju en liten tillbaka kaka då. Hon använder ju sig av den här, vad heter det?
Pakten.
Och sen har hon ju till hjälp då har hon ju sin vice sheriff Paul Billings.
Paul Billings.
Hon använder ju sig av Paul Billings och hans liksom enorma kunskap av pakten att faktiskt arrestera Sims för den här raiden, för att det han gjorde var inte helt kosher, man fick inte riktigt göra det. Så Sims i arresten, svinsur, ska tilläggas, det tog han inte bra. Och då passar Juliet på att kolla hans kontor, och då hittar hon ju en folder om sin mamma också. Vad stod i den som var matnyttigt, kommer du ihåg det?
Nej, inte så mycket. Inte mer än att liksom, det är väl lite det också att Julia kan göra upp med sitt förflutna lite där, att hon inser ju nu äntligen att det var inte pappan som källa. Alltså den här vetskapen med mikrofoner och kameror bakom speglarna, plus att Sims eller Rätsta hade liksom en hel sån ett hemligt fack med liksom journaler på folk liksom. Då inser hon liksom att fan då, det var inte pappi som sålde ut mammi, utan han var oskyldig, pappan hela tiden liksom. Och så.
Och då blir det ju faktiskt en ganska fin försoning mellan henne och pappan där.
Mm.
När han inser också att så här, jag har varit anklagad för att tjalla på min egen familj under alla de här åren. Och det kanske var lite det också som gjorde att de gled isär. Men så bara så här, nej, det var inte ditt fel. Vi får ju också se vad jag trodde. Jag hade ju haft min misstanke om Bernard också.
Ja, satan.
Den var väl inte så svår egentligen?
Jag vet inte.
För hon går ju runt med den där hårddisken. Hon kan liksom inte... Det finns ingen bra terminal som hon kan kolla den på. Hon kan inte kolla den i sitt eget, på sitt eget kontor av någon anledning. Så då ber hon hjälp av sin pappa. Då går inte det heller. Så hon ska liksom ta sig ner då till mekaniska igen. Och vad är hon heter? Marnie? Eller vad fan heter hon? Martha. Nere. som har, visar sig också då, som jag inte fattat från det här avsnittet, att man, hon har ju torgskräck då, som
tar sig inte ut till där.
Ja, tar sig inte ut ur. Men på väg dit så har ju de satt upp
vägspärrar.
Mm. Ja, vägspärrar, och då kommer ju Bernard som en räddande ängel och tar igenom henne i en sån. Men då visar det sig då att han har ju varit på Commons sida hela tiden.
Ja, det är han som drar i fucking trådarna, herre. Satan i gatan, alltså, vad jag hade det på känn, faktiskt.
Mm. Ja, nu, det har räknat marslet.
Nu har jag läst böckerna så, och jag visste att tiden. Men det skulle kul, alltså, man vet aldrig liksom. Jag tycker ändå att Tim Robbins, svårt, man vet det där hela tiden. Nu var det ju så här några år sedan när jag läste böckerna, så jag var ändå lite så här. Men det jag minns om den karaktären var inte att han drog i trådarna, utan att han mer var någonting som var off med han, liksom. Men jag kommer inte ihåg riktigt 100% vad det var, liksom.
Lite shady.
Ja, men lite billigt också, när för tjeja sig grejen också, framförallt.
Ja, just det.
Har du sett han förut?
Skulle inte ha sagt det. Okej. Okay. Och när han förtjejer sig då, när de är ute och går där, då kommer ju, vad heter det, kommer med alla grabbar och ska arrestera henne.
Mm.
Och då säger de ju också att hon säger att hon vill ut och rengöra, även fast hon inte sa det, Stefan.
Nej.
Så att nu är hon ju jagad på riktigt här. Och det, allting slutar ju med att Paul Billings kommer ju och ska ta med henne, samtidigt som alla går mot liksom så här, Common, Tim Robbins, Paul Billings och massa vakter. Men då märker hon då att Paul Billings får ett sånt skakskov, som jag kallar det, när hans sjukdom där. Så hon sliter ju sig och hoppar över relingen. Och då klipper det. Då är avsnittet slut. Det har varit mycket sånt. Alla avsnitt slutar med en liten cliffhanger.
Ja, faktiskt. Ja.
Man suger på nästa.
Verkligen. Ja, men så, det känns gött så här. Det de gjorde i det här avsnittet var ju framförallt att vi gick vidare från Gloria. Hon är borta nu egentligen. Juliette och hennes pappa har gjort upp. Även om han dyker upp i flera avsnitt, så har man i alla fall liksom stängt den sido, eller den
karaktärs- den konflikten,
precis, exakt. Den är ju stängd nu, så det är gött liksom. Vi får väl se här. Hon, det vi kanske inte pratade om var ju att Starboy Lucas var ju inne där, och hon ville ju att han skulle hjälpa henne, men han jobbar på IT med hårdisken. Han sa nej på grund av uppenbar anledning att han har för mycket att riskera med sin sjuka mor. Och då, det känns ju ändå som att men han kan nog komma tillbaka och hjälpa henne trots allt. Liksom. Men generellt så kan vi tycka typ så här. Jag gillar avsnittet också. Så här, det drev verkligen handlingen framåt. Och just som du var inne på lite, att de vill ju egentligen hela tiden också. Lite som det där med husrannsakan. Det blir en sån öppen katarottalek. De vet ju att hon har hårdisken utan problem, men de vill heller inte skapa någon form av drama på gatan genom att bara haffa henne utan anledning, utan de vill liksom fånga henne med fingrarna i kakburken. Och det är väl lite det nu som de valde helt enkelt nu då, och som de lägger ner den planen genom att bara säga, alltså det är så här, sett till hur den här serien är generellt, så i den här världen så är det ju helt knappt att de alltså det är så här, att de påstår att hon vill ut och säga det. För det var ju en sån grej också som var med Rashida Jones där, att hon kunde väl också dra tillbaka sin. Det var mycket Holston, sheriff Holston ville att hon skulle göra, dra tillbaka det. För då man kan ju ångra sig om man frivilligt säger det liksom, på något sätt, eller att det kan bli någon sån överläggning. Så vet jag fan. Hon hoppar ju i alla fall av, och jag misstänker ju, det sjuka är ju, hon landar väl bara så här ett våningplan ner, tänker jag. På sån där kondro. Jättekonstig cliffhanger.
Ja, det kommer inte vara att hon bara så störtar ner mot en säker död. Eller,
nej.
Utan det kommer ju vara att hon såklart överlever tidigt i nästa avsnitt och sådär. Men det som är då, som du säger, att det har varit liksom, det känns som att alla avsnitt har liksom varit upp till en punkt här nu då. Tills att det faktiskt blivit så att hon är, nu är hon helt själv i det här. Och då gissar jag väl på att nästa avsnitt kommer väl vara, de kommer inte vara fristående, men de kommer ju handla om en sak liksom. Att så här, vad kommer ske nu med Juliette, hårdisken, och kommer hon bli utskickad, och vad kommer hända då liksom, och lite såna där saker så.
Ja, precis.
Ja.
Och jag vill bara också, det sista jag vill säga egentligen om det här avsnittet är att nu fick jag äntligen vatten med mig kvar. Jag hatar ju när folk går runt med ryggsäcken på ena armen. Och det har ju hon gjort hela serien. Typ som att hon hela tiden ska sätta sig någonstans vid en busshållplats någonting. Hade hon bara satt på sig ryggsäcken som en vanlig människa, så hade hon kommit undan där, tror jag. på majsfältet. Det tror jag, 100%.
Det tror jag också. Jag har ju själv gått runt med ryggsäck på en axel. Och då, man får ju ont i nacken till slut. Så att jag kan inte rekommendera det.
Sätt på ryggsäcken. Då har du två händer fria helt plötsligt.
Den har ju två remmar av en anledning liksom.
Ja, precis. Det är inte så en ryggsäck funkar. Roligt också, insåg inte förrän nu. Hannah, Julias mamma, spelar sedan Sienna Gilroy. Hon är ju... det är kul, jag har inte sett det, men... det är för fan Jill Valentine från Resident Evil, Apocalypse och Retribution. Kul! Säger jag. Speciellt också Resident Evil Retribution.
Kan du vara ensam i Sverige om att tycka att den infon är kul?
Äsch då.
Är det du som är Screen Gems-mannen i Värmland, eller?
Mm. Är det någon... det är så här, det enda sättet för mig att liksom... min hjärna går på full aktivitet. Det är så fort man drar på en film och man ser att det är Sony Pictures underbolaget Screen Gems som dyker upp som produktionsbolag, då sätter man raka dem upp. Älskar dem.
Vi återkommer nästa vecka. Ett nytt färskt avsnitt. Får vi se vad vi ska prata om då. Men vi ska definitivt prata om nionde avsnittet i Silo i alla fall. Så ser det kul. Kul att se vart det landar, hör du.
Mm. Och till er som hör det här så har midsommar redan varit, så vi hoppas att ni hade det kul. Och en lugn midsommar framförallt.
Ja, ta det lugnt hörni.
Ja. Fan då, dina rekommendationer kommer bli nästa år då, när folk missar midsommar nästa år.
Ja, men man kan ju vara magsjuk hela helgen i och för sig. Ja, vi hörs och ses.
Hej då.